Du lyssnar på En förlorad värld av Evelyn Waugh i översättning av Hans Jakob Nilsson, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Prolog, åter till Brightside. När jag kom fram till C-kompaniets förläggning, som låg högst upp på åskammen, stannade jag. Såg mig om mot lägret som just trädde fram fullt synligt för mig genom den grå morgondimman. Vi skulle förflyttas samma dag. När vi hade marscherat in 3 månader tidigare hade platsen legat täckt av snö. Nu var vårens första blad på väg att spricka ut. Då hade jag tänkt att vilka ödsliga och tröstlösa vyer som än låg framför oss, så kunde jag inte föreställa mig någon som kunde vara dystrare än denna. Och nu tänkte jag att den inte rymde ett enda lyckligt minne för mig. Här hade kärleken dött mellan mig och armén. Här slutade spårvagnslinjen, så att männen som tagit sig ett rus inne i Glasgow kunde sitta och småslumra tills de väcktes vid ändhållplatsen. Det tog ett tag att gå från hållplatsen till lägergrindarna, en 1/2 kilometers promenad som gav dem tid att knäppa vapenrocken och rätta till mössan på huvudet innan de skulle igenom vakten. En 1/2 kilometers promenad där betongen gav plats för gräs vid vägkanten. Det här var stans yttersta utkant. Här slutade det tättbebyggda området med likformiga bostadshus och biografer. Här tog landsbygden vid. Lägret låg där en bondgård med åkrar och betesmarker tills helt nyligen hade brett ut sig. Mangårdsbyggnaden stod fortfarande kvar i en sänka, hade tjänstgjort som lokal för bataljonsstaben. Tjocka murgrönsrankor höll alltjämt uppe resterna av det som en gång hade varit muren runt en fruktträdgård. Och bakom tvättbarackerna låg ett 1/2 tunnland med gamla stympade äppelträd. Platsen hade varit dömd till undergång redan innan armén kom dit. Ett fredsår till och det skulle inte ha funnits något boningshus, ingen mur, inga äppelträd. Redan sträckte sig en 1 kilometer lång väg av betong mellan nakna lerbankar. Och på båda sidor om den visade ett rutmönster av öppna diken var de kommunala byggherrarna hade planerat ett avloppssystem. Ytterligare ett fredsår skulle ha gjort området till en del av den intilliggande förstaden. Nu väntade barackerna som vi tillbringat vintern i på att rivas. På andra sidan vägen, till hälften dolt även på vintern, bakom en tät trädridå och föremål för många ironiska kommentarer, låg stadens sinnessjukhus, vars gjutjärnsstaket och ståtliga smidesgrindar drog skam över vår enkla taggtråd. Varma dagar kunde vi se dårarna flanera eller skutta omkring där inne på de krattade grusgångarna, de välskötta gräsmattorna. Nöjda kollaboratörer som gett upp den ojämna kampen, som släppt alla tvivel, låtit alla plikter fara. De obestridda arvtagarna till 100 års framsteg som i lugn och ro kunde njuta sitt arv. När vi marscherade förbi brukade mannarna ropa hälsningar till dem genom staketet. Håll en säng ledig åt mig, kamrat. Jag kommer snart. Men Hooper, min senast anlände plutonchef, missundade dem deras privilegierade tillvaro. Hitler skulle skicka dem till gaskamrarna, sa han. Det finns nog ett och annat vi skulle kunna lära oss av honom. När vi hade marscherat in här vid midvintertid hade jag haft med mig ett kompani fullt av starka och förhoppningsfulla män. Pratet hade gått bland dem om att vi nu, när vi blivit förflyttade från Hedlandet till detta område, närmare hamnar och fartyg, äntligen skulle skeppas över till Mellersta Östern. Men medan dagarna gick och vi började skotta snö...